Vad underbart. Tack ska ni ha. Verkligen. Ska vi be tillsammans? Far i himmelen, vi tackar dig för att du har fött någonting i våra hjärtan, den här lovsångstonen. Den som ska klinga hemma hos dig i evigheternas evighet. Och vi ska sätta ett fokus på vem du är. Och lovsjunga dig, Herre. Vi tackar dig för detta. Välsigna den här stunden också i Jesu Kristi namn. Amen. Vid sidan av Israel så finns det ett land som jag tycker är väldigt intressant ur biblisk synpunkt. Och det är då Syrien. Syrien är det första landet som vi läser om i vår bibel. Och sen finns det med hela vägen i Gamla testamentet och in i Nya testamentet ända till Uppenbarelseboken. Det finns inget land i världen som beskrivs så mycket om som just Syrien. Från början hette det inte Syrien utan hette Assur. Assur. Och redan i första Mosebokens andra kapitel så står det så här. Första Mosebokens 2 ifrån den 10:e versen. Från Eden, alltså Edens lustgård, gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig i fyra huvudgrenar. 10:e versen. Den tredje floden heter Tigris. Det är den som flyter öster om Assur. Och den fjärde floden heter Eufrat. Och det är första gången i vår bibel som vi läser om ett land, ett namnet på ett land, nämligen Assur. Som senare hette Assyrien och som vi lite slavigt idag säger Syrien. Det här var innan syndafallet. Så satte Herren namnet här på det här. Och därför tycker jag att just följa med vad som händer i Syrien. Eller Assyrien. Jag tycker det är intressant. Därför det är som att läsa i sin bibel. Och vill du nu följa med vad som händer i det här landet? För plötsligt har det blivit på kartan. Och det är ju helt otroligt det som har hänt senaste månaderna i det här landet. Det var en president som fick ärva tronen av sin far. Han hette Bashar al-Assad. Assad, det var efternamnet ungefär som Larsson, Nilsson, så hette han Assad. Men så kom det en terrorgrupp som har sina rötter i IS, Islamiska staten. Och går till angrepp emot det här landet och lyckas inta hela landet på 10 dagar. Det är helt otroligt. Nu är de där. Och så säger han, ledaren för den här terrorgruppen, att nu ska vi göra Syrien till ett demokratiskt västerlands, eller med präglas av västerländska värderingar. Och då tänkte jag så här. Pytsan. Det klarar du inte av. Därför han bekänner sig som muslim. Och när man är muslim så kan man inte fatta egna lagar och göra som man själv vill. Som ni kan göra här i Alingsås till exempel. Utan de kommer att styras av det som är själva grundidén med alltihopa. Och idag så står det här landet och vi vet inte vad det drar iväg med hela. Men vi ska följa det ändå lite grann. Första Mosebokens andra kapitel, nu går vi fram till det 15:e kapitlet i första Moseboken. Där ingår Herren ett förbund med Abraham och lovar Abraham en hel del saker. Bland annat så lovar han honom ett landområde. Och då står det så här i första Moseboken 15:e kapitlet, och jag läser ifrån den 18:e versen, första Moseboken 15:18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod. Vad är det? Vad är Egyptens flod? Nej, det är inte Nilen, vad är det då? Det är precis där gränsen går idag mellan Israel och Sinai halvön. Där fanns det förr i tiden en vattenförbindelse mellan Akabaviken upp till Medelhavet. Och den kallar man då för Egyptens flod. Eller som vissa biblar har, Egyptens bäck. Vilket kanske passar bättre med tanke på hur vi ser på floder. Så den gränsen, den södra gränsen, det är den gränsen man har idag i Israel söderut. Och då fortsätter Herren och så säger han, går vi fram till den 23, första versen, där står det så här. Från Egyptens flod, förlåt, det är samma vers, den 18. Från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Var har vi floden Eufrat? Irak, ja. Den flyter igenom flera länder där uppe. Man kan säga öster ut i Syrien, om man tänker Syrien som landområde. Och så längst öster ut, där har du floden Eufrat. Och det här är nu lova Abraham, det är det här. Abraham, du ska få ett område från Egyptens flod eller Egyptens bäck. Söder om Eilat, en mil söder om Eilat, där gränsen går idag. Ända upp till stora floden, floden Eufrat. Det har de inte idag. Det är ett land där som heter Syrien emellan. Så vi går fram lite grann och ser vad som ägde rum i det här området. Och då är det så här, vänner, att i det här området så härskade Israel från början. De hade hela det här området. Så att David, han hade, står det i till exempel första krönikeboken 18. Så står det så här i den sjätte versen. David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Vad hade han där att göra? Det är ju huvudstaden i Syrien eller Assyrien. Men det var faktiskt på det sätt, på den här tiden så här att både David och även hans son Salomo hade sitt regeringsnäste naturligtvis i Jerusalem. Men så hade de också Damaskus. Därför att de härskade ända upp till floden, floden Eufrat som ligger längst borta i Syrien. Under Davids och Salomos tid så var det här området ett gott område. Man hade fred på alla håll. Man levde gott och så vidare och så vidare. Men efter Salomo, eller i slutet på Salomos tid, så hände det någonting. Och det var att Salomo, han hade ju inte bara en fru, utan hade ju flera stycken. Han hade 700 fruar och 300 bihustrur. Han hade 1000 stycken att ta, som man skulle liksom serva på allt sätt. Och problemet med de här kvinnorna, det är inget kvinnoproblem, men här var det ett problem. Det var att de här kvinnorna tog med sig sina avgudar till Jerusalem. Och så sa de till Salomo så här att hemma i Libanon så fick vi tillbe den här avguden. Kan vi inte ha det här i Jerusalem också? Och Salomo, han var en vekling. Så han sa naturligtvis. Och så kom de ner från Egypten och Egypten hade sina avgudar och så sa de att nere i Egypten så tillbe de här avgudarna. Kan vi inte göra det här också? Naturligtvis. Och så upprättade man avgudaraltare på de olika höjderna, framförallt i Jerusalem. Och därmed så föll Israel och det Davids kunga ett, den försvann. Och så kom det andra kungar istället. Som var ogudaktiga och som gjorde det Herren inte ville att de skulle göra. Men vi kan gå tillbaka till första Mosebokens andra kapitel. Där det står att Herren talar om Assur. Det är lite intressant därför att när jag samtalar med de ortodoxa judarna. Alltså inte de messianska utan de ortodoxa judarna. Så utgår deras tideräkning ifrån den här tiden. Och går du nu hem ikväll och så tänker du jag vill fortsätta att läsa och studera och kolla upp lite grann. Och så googlar du på till exempel Jerusalem Post eller någon officiell tidning från Israel. Så står det inte att det är 2025. Utan då står det att det är 5988. Det är årtalet i Israel idag. 5988. Och så säger de, och vi kommer inte längre till år 6000. För sen kommer Messias och så kommer det messianska riket. Så enligt dem så har vi 12 år på oss. Och av de 12 åren så är 7 år vedermödan. Så får du ha vilken teologi du vill om det där. Men vi är alltså i den tiden som kallas för den yttersta tiden, den sista tiden. Alltså innan Messias Jesus kommer tillbaka. Och så ska han hämta hem församlingen innan dess. Så förstår ni att vi är långt framme. Vi kanske hinner igenom denna gudstjänst, men det kanske också händer något annat. Man vet inte. I varje fall så var det så här att Israel fick det här landområdet från Egyptens bäck söderut där gränsen går idag. Ända upp till den stora floden Eufrat som ligger längst borta i Syrien. Men så efter Salomo så kom det nya kungar. Och de var ogudaktiga. De gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och då hände det någonting med det här området. Och det är att de här avgudarna som de här avgudarna man hade, Ahas och Badja, allt vad de hette, vet, de ställde till väldigt mycket trabbel ibland det judiska folket. Det här kan vi både läsa i Bibeln och så kan du läsa det i världshistorien. Hitta en bok med världshistoria så får du samma information om vad som ägde rum. Och då äger någonting hemskt rum, och det är att Israel förlorar hela området av Assyrien eller Syrien. De förlorar alltihopa. Och Syrien utropar sig till en egen statsbildning med egen kung. Och den kungen, är det någon som vet vad han hette? Han hette Shalmaneser. Shalmaneser. Så står det i Bibeln. Och står det i andra kungabokens 17 kapitel. Så ni inte tror att jag hittar på det. Så här står det. Andra kungabokens 17 kapitel. Den tredje versen. Den assyriske kungen Shalmaneser. Står det. Och det som händer nu är att Israel får ett betydligt snävare område. De får det område som de har idag officiellt. Längs med Jordanfloden upp till Tiberias sjö. Men hela Syrien knoppas av och blir ett eget militärt område eller ett eget politiskt område med en kung som heter Shalmaneser. Den är kungen för cirka 2700 år sedan. Han gör någonting, och det är att han lyckas skapa ihop en militär armé och blir ganska starkt alltså rent militäriskt. Och det han gör då, det är att han går till angrepp mot Israel. Och han belägrar norra delen av Israel, alltså från Jerusalem upp till Tiberias. Där bor det 10 stammar utav 12. Han belägrar det området, det vill säga att han låter sina soldater vara runt omkring området. Han stänger alla tillfartsvägar. Man får inte in någon mat och inget vatten i det här området. Och det judiska folket i det här området håller på att svälta ihjäl eller törsta ihjäl. Det håller han på med i 3 år. Och när det gått 3 år, då känner Shalmaneser så här. Nu är de så svaga så nu kan vi angripa dem. Och då gör Shalmaneser det. Han angriper norra delen utav Israel. Och så för han bort de 10 stammarna till Syrien eller Assyrien. Längst bort i söder så säger han, här ska ni bo. Och Bibeln är så noga med det så de anger hur många de tog. Och det står det så här i andra kungabokens 17 kapitel. Att han förde bort 27 920 judar av de 10 stammarna. De här 10 stammarna tyckte inte om att bo där borta i östra delen av Syrien. Det var ju, trots att Herren hade gett det till Israel, så kände de ändå att de var på främmande mark. Så de började att vandra. Och så gick de norrut ifrån Syrien. Och så kommer de upp emot det närmare Europa. En del tar västerut och hamnar då i Tyskland, Polen och Frankrike. Men de flesta de gick lite grann längre norrut och tog av österut. Och var hamnar man då? Moldavien, Ukraina och Ryssland. Det var där de flesta hamnade. 27 920 personer. Och med det så var det ju folktomt uppe på det vi kallar för Västbanken eller Samarien. Där bodde ju inga. Alla var ju förda bort som fångar. Vi kan inte bara tänka på det här nu när vi läser om judarnas historia borta i, framförallt i Moldavien och i Ukraina. De har inte kommit dit igår. De har bott där i 2700 år nästan. Det som då händer det är att detta området är folktomt, alltså Samarien eller Västbanken som vi kallar det idag. Då gör Shalmaneser en sak till. Han går ner till nuvarande Iran, Irak i det området. Alltså de gränserna fanns ju inte på den tiden som finns idag. Men i det området som kallas för Babylonien. Och så tar han cirka 25 000 individer som bor där och säger att ni ska inte bo här längre utan nu ska ni flytta. Och så flyttade han dem från Iran, Irak till det här området i Israel, norr om Jerusalem. Där har de bott i över 2000 år. Det som är intressant är att när Jesus han kom så gick inga judar in i det här området därför att de ansåg att de som bor där de är inte judar. Så vad är det för folk som bor norr om Jerusalem? Ja, det är ingen som egentligen vet det. Så att Yassir Arafat, han beslöt innan han dog. Vi kallar dem här för palestinier. Fast de har ingenting med Palestina att göra. Men de är ett folk som kommer utifrån och som blir tvångsförflyttade att bosätta sig på Västbanken. Där bor de fortfarande, alltså ättlingarna bor fortfarande på det här området. När Jesus han kom så berättade han liknelser. Han berättade en liknelse om att det var en man som var på väg från Jeriko och skulle upp till Jerusalem. Men han blev utsatt för rövare som slog honom till marken och stal det han hade. Men så kommer det en präst. Och prästens uppgift är ju att hela och upprätta. Men prästen hade ju ingen tid att stanna hos den här slagna mannen. Så han går ju vidare för han ska upp till templet och förrätta gudstjänst. De bodde ju där i Jeriko. Sen kommer det en levit. Men han skulle ju se till att altarljusen tändes och kollekten togs upp och så vidare. Han hade inte tid att stanna där. Och så berättar Jesus och säger han. Sen kom det en samarier. Det var ett skällsord i Israel. Det var ett orent folk. Det var de som man inte ville beblanda sig med. Då kommer det en samarier. Och när han ser den slagna mannen så stannar han och förbarmar sig över honom. Och man kan ju förstå hur det judiska folket reagerar. Alltså en samarier. Varför blandar du in honom i det hela? Vi har i Sverige ett litet ättling av alltihopa det här. Vi kallar dem för samariter. Varför då? Det kommer härifrån. Det kommer från Samarien. Alltså det här orena folket, det här folket som man inte ville beblanda sig med. Så när vi kommer fram till Johannes evangeliet, Johannes tredje kapitlet, tror jag det ska vara. Så berättas det att Jesus han är nere i det fjärde kapitlet. Så berättas det att Jesus, han är nere runt Jerusalem. Och så ska han gå hem till sin hemstad som då var Kafarnaum, som ligger uppe vid Tiberias sjö. Och så står det så här, Johannes 4:4. Han måste då ta vägen genom Samarien. Varför då? Det fanns inga judar som måste gå genom Samarien. Utan på den tiden så gick de precis som man åker idag. Man går från Jerusalem och så går man ner till Döda havets norra spets så att säga. Och så följer man Jordandalen upp till Tiberias. Nej, men Jesus, han genade rätt igenom Samarien. Varför då? Han måste göra det. Varför då? Och det enda svaret vi kan hitta, det var att Jesus såg att där inne i Samarien fanns det en person som behövde honom och hans förlåtelse och veta sanningen och bli upprättad. Och så är det här mötet i Sykars brunn, som idag heter Nablus och som är lite av huvudstaden i det här området. Lärjungarna de gav sig in i staden för att köpa mat. Men när de kommer tillbaka så säger Jesus så här till dem: lyft upp era ögon och se hur fälten vitnar till skörd i Samarien. Denna orena del som man inte ville beblanda sig med, utan man gick vid sidan av dem hela. När vi kommer till Apostlagärningarnas 8:e kapitel, alltså i den första kristna församlingens tid, då är det Filippus som är i Samarien och det pågår en stor väckelse ibland det här orena folket. Jag sa det här att när Salomo han kom, blev på sin ålderdom så släppte han in avgudar ibland de här 10 stammarna innan Shalmaneser kom och förde bort dem. Och de här avgudarna, de var egentligen var de 3 stycken huvudavgudar som höll till här. Och det var Baal, och så var det Aseran, och så var det en till som hette Moloch. De här 3. Och det här var inte vad som helst, utan det står så här om Baalsguden. Att han hade, alltså Baal, det var en stenstod som han hade huggit ut någon inskription på. Han hade 450 profeter som var statsanställda. Därför de åt vid konungens bord. Så 450 profeter som hade en enda uppgift. Och det var att gå bland de här 10 stammarna och proklamera att om ni tillber Baal så får ni vackert väder eller ni får regn eller det går bra för er. Satsa på Baal så går det bra för er. Han är den starkaste utav alla gudarna. Och så vid sidan av Baal så fanns Aseran. Det var en träpåle som man hade liksom då gjort ett kvinnoansikte på, träpålen. Och hon hade 400 profeter, står det. Lite längre fram i vår bibel. 400 profeter. Och vem var Aseran? Jo, hon kallades för fruktbarhetens gudinna. Så hon propagerade för och sa: om du inte är belåten med din man så släng ut honom. Om du vill ha sexuell gemenskap med av samma kön så det är helt okej. Och så höll de på att mata de här 10 stammarna med en sexuell samhällsrevolt. Vilket gjorde att äktenskapen sprack. De gick sönder. Det värsta med de här 2, det var att de hade inte bara profeter, utan bakom profeterna så stod den demoniska makten, alltså ondskans andemakter. Och de tryckte på de här profeterna och liksom gav kraft åt de profetiska orden ifrån Baals profeterna och från Aseran. Och man kan ju fundera på vad hade de för syfte med det här. Ja, syftet står det väldigt klart i Bibeln att syftet de hade det var att uppväcka Herrens vrede mot det judiska folket. Vi har ju inte de här avgudarna idag, så vi kan inte peka och säga att där står en barnstaty eller där finns aseran. Men den demoniska makten, den är lika verksam idag som den var på den tiden. Den demoniska makten. Och de propagerar antingen för ständig tillväxt, satsa på den här aktien, den kommer att stiga. Sätt in dina pengar på den här fonden eller anlita den här banken. Alltså, bara det talar om makt, det handlar om tillväxt, det handlar om att det går bra för dig, att du ska placera ditt kapital så det ger bra avkastning. Det är bara. Jag var tidigare i mitt liv väldigt intresserad av aktiemarknaden. Tills att Herren sa ifrån att nu får du välja mellan om du själv ska finansiera ditt liv eller om jag kan få vara din försörjare. Där tog det slut alltihop. För Herren, han vill vara försörjaren av ditt och mitt liv. Han vill se till att du har mat att äta, att du har kläder på kroppen, att du har någonstans att bo. Det är de tre sakerna Herren lovar. Aseran, nej men hon finns ju inte idag. Men den demoniska makten som låg bakom, den är mer aktiv idag än den någonsin har varit. Den kommer till uttryck i hela det här HBTQ-köret. Det kommer till uttryck i det här att om du inte är belåten med din man så släng ut honom. Om du vill ha sexuell gemenskap med någon av samma kön, det är helt okej. Det är aserans demoniska makt. Och syftet var en enda sak. Och det var att uppväcka Herrens vrede mot hans eget folk. Det är likadant idag. Jag bara säger det, det är likadant idag. Och så fanns den tredje guden. Han var placerad i Jerusalem i Kidrondalen. Han hette Molok. Och hans uppgift var det här, eller hans budskap till det judiska folket, det var det här att om barnen står i vägen för din karriär, offra dem till Molok. Därför berättas det historien om att den här avguden Molok, han var alltid glödgande. Alltså man eldade under honom så han alltid var glödgande. Och så kunde man ta sina barn, lägga dem i Moloks famn eller i gapet. Och så var barnen borta och man kunde förverkliga sina visioner eller sina egna drömmar. Det var ett sätt att befria föräldrarna från sina barn. Jag säger, vi har ingen avgud som heter Molok. Men det har aldrig någonsin förekommit så mycket av den demoniska makten som Molok kännetecknas av som år 2024. Då var det över 35 000 barn som inte fick se dagens ljus och växa upp. Utan dog på grund av en abort. Vi kan ju tycka vad vi vill om detta. Men jag bara säger att det finns en verklighet bakom. Vi kan förneka den och säga att nu är du ute och cyklar. Jag säger, det är så Bibeln förklarar det. Alltså de dödssiffrorna vi har i Sverige idag. De har inte kommit till på grund av politiska beslut. Utan på grund av demonisk påverkan. Så är det. Du får tycka vad du vill. Men så säger Bibeln. När Jesus han kom. Så gör han ingen skillnad mellan Israel. Och de som kallades i vår tid för palestinier. Han gick rätt in i det. Och förkunnade evangelium. Och så kom den stora väckelsen ibland dem. Vi har hela den här situationen. I Alingsås eller Jönköping eller var du bor. Vi har alltihopa. Och ibland så säger vi att ja, det är tidens tecken, det är tidens gång. Och det är avkristningen, det är sekulariseringen och så vidare. Nej, det handlar om det som Bibeln bekänner till Syrien. Och när Syrien tog ett folk nerifrån Iran, Irak. Och tvångsförflyttade dem och satte dem i Samarien och sa, här ska ni bo. De trivdes aldrig där. De kände sig inte hemma. Och när det judiska folket ser på dem så ser de, det här är inte judar. Nej, det är det inte. Och så är det fortfarande. Det är inte judar som bor på Västbanken. Vad är det för någon? Jag sa Yassir Arafat. Vi kallar dem för palestinier, för vi vet inte vilka det är. Men den som läser sin bibel, han känner väl igen att de som bor på Västbanken i Israel, de kommer där nerifrån, det är araber som kommer nerifrån Iran, Irak eller det bibeln kallar för Babylonien. Tvångsförflyttades därifrån upp till Samarien. Jag läser ifrån andra kungaboken, 17 kapitel, 5 versen. Kungen av Assyrien, alltså Shalmaneser, han intog Samarien och förde bort folket till Assyrien och så lät de bo i Hala, det vill säga östra delen av Syrien. Men det som var det verkligt allvarliga, det var att de här tre avgudarna som man upprättade i det här området, nämligen Baal, Aseran och Molok, de kom att förstöra hela folket. De kom att bli svaga. Och när Shalmaneser till sist såg, nu kan jag inte området, så gjorde han det. Vi har den situationen i Sverige idag. Fast vi kallar den för någonting annat. Men dess rätta namn är detta. När Elia träder upp så kallar han på Baals profeterna. Och så säger han, vi träffas på ett berg här söder om Tiberias. Och där gick alla profeterna upp, 450 stycken. På den ena sidan och på den andra, på Herrens sida, så var det en, säger en, nämligen Elia. Och då säger inte Elia så här, vi skulle kunna bilda en ekumenisk gemenskap här, för vi tillber ju gudar. Det är ju så påven idag säger, va? När han säger att vi kan förena alla religioner till en religion, därför att alla som ber, de är ju religiösa. Nej, men Elia säger inte så. Elia gör en åtskillnad på vem vi ber till och vilken ande som får oss att bedja till den vi ber till. Och där sker då ett stopp mellan Baals profeterna, men bakom dem fanns då den demoniska makten som härskade och härjade ibland det judiska folket. Om vi tror att den heliga ande finns, då finns det också en motsats. I mörkrets makter. Om inte vi tror att det finns demoniska makter, då finns inte heller den heliga ande. Men vi tror ju att den heliga ande är en person i gudomen. Och han finns där för att besegra mörkrets makter så att inte de orsakar mer skada än nödvändigt är. Här befinner vi oss nu var och en. Så är det. Vad som händer med Syrien framöver, ja, det är ju ett område som i det profetiska skeendet så läser vi om Syrien ända fram till Uppenbarelseboken. De finns med hela tiden. Och jag kan inte förstå det på något annat sätt än att Herren, han utsåg Israel, men så satte han namnet på Syrien. Och så har de funnits med ända från första Moseboks andra kapitel före syndafallets dag. Och så säger Herren till Abraham, Abraham, du får hela området, jag ingår ett förbund med dig. Du får hela området ifrån Egyptens bäck, ända upp till den stora floden Eufrat. Därför tycker jag det är intressant att följa med och se vad händer i Syrien idag. I Jesajas 7 kapitlet så står det så här. Damaskus ska bli en ruinhög, står det. Det är otänkbart egentligen om man tänker bara mänskligt. Därför att Damaskus var ju den starkaste militärmakten i det här området på den här tiden. Och frågan är, vad syftar profeten på? Vad var det Jesaja såg när han säger att Damaskus ska bli en ruinhög? Det är möjligt att han ser samma sak som när det gäller Davids hus. För Davids hus, det kommer att kollapsa med Salomo. Men då säger Herren så här. När Herren kommer tillbaka så ska han återupprätta kung Davids hydda. Och då tror jag inte att det betyder att han ska bygga hus i Jerusalem. Det handlar om någonting annat. När Herren ska återupprätta kung Davids hydda så handlar det förmodligen om ledarskapet, om det som kännetecknade kung David och som kännetecknar hans ledare, att de hade ett hjärta för Herren. Det kan hända det samma sak med Damaskus när Jesaja ser det. Damaskus kommer att kollapsa. Staden kommer att bli till intet jord. Och det är någonting av detta vi ser idag genom den här terrororganisationen som lyckades inta hela Syrien. Och nu väntar vi bara på vad som ska hända. Av de alternativ som finns för Syrien så är det mest troliga att han kommer att utropa ett kalifat. Jag ska inte berätta mer om det. Ni som har köpt min bok så har jag skrivit om det där. Ett kalifat. Därför att den som står bakom det som nu händer i Syrien, det är Turkiet. Med en president som heter Erdogan. Och hans stora dröm i livet, det är att han ska få vara med och se ett kalifat utropas. Alltså ett område som styrs av sharia-lagarna. Där all form av demokrati är åsidosatt. Och där presidenten eller imamen är de som får fatta besluten utifrån det som det muslimska ledarskapet har i Iran. Det är kanske den mest troliga utveckling vi får se. Men vi ber till Gud för att han kan göra under. Han kan förändra, han kan förvandla. Men han kan också på andra hållet. Han kan ha sitt finger med i det som sker nu där nere i Mellanöstern. Hur tokigt vi upplever det. Hur många som går till spillo. Så kan det vara ett Guds finger. Jag har sagt det här. Jag har varnat er. Och det är detta som vi ser ske framför oss. Därför är Syrien intressant. Du ska följa med. Du ska läsa din bibel. Och så ska du följa med på nyheterna vad som sker. Därför det sker ingenting, säger Herren, utan att han först har uppenbarat det för sina tjänare, profeterna. Spännande att vara med. Och tänk att vi har en bok som inte bara talar om vad som har hänt, för det gör ju Bibeln, men talar också om vad som ska hända i samband med, som en av småprofeterna i Gamla testamentet säger, att i samband med att Messias kommer så ska Israel få det område som han har lovat det judiska folket. Det är från Egyptens bäck och så är det ända upp till floden Eufrat. Det kan hända att det som sker idag i Syrien av sönderfall, av moras, är det som behövdes för att Herren ska kunna förverkliga löftet, förbundet till det judiska folket. Herre, jag tackar dig för att det som sker, det sker inte utan att du är inblandad. Tackar dig för att de här folken, Herre, de ligger dig så varmt om hjärtat. Jag tackar dig för det förbund som du ingick med Abraham en gång i tiden. Och säger genom profeten att i samband med att Messias kommer så ska det judiska folket få det du hade lovat Abraham. Vi ber dig, Herre, för folket i Syrien. Vi ber dig framförallt för de kristna grupperna. Kyrkan, våra egna trosbröder och systrar. Vi ber dig att du ska beskydda och bevara dem, Herre, på allt sätt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tack Jesus för vad vi har hört. Och jag tycker det var väldigt synd att sluta mötet här nu. Där jag ber att sångarna kommer upp. Och vid ett tillfälle, om du vill ha förbön, kanske du känner att jag köper inte det jag hört. Du kanske känner det något som bara gör uppror i ditt hjärta. Nu tror jag inte det, men det kan finnas. Som känner, nej, jag tror inte på detta. Vi vill gärna samtala med dig och bedja med dig. Har du någonting annat, sjukdom, kanske inte tagit emot Jesus helt enkelt, utan du har kommit hit och det var ett käckt möte och så, men det här är för dig. Du har talat om den uppståndne Jesus och honom kan du få möta här ikväll. Så vi bjuder fram, du kan sätta det här, så kommer någon förbedjare och samtala med dig. Och känner du att jag är nöjd, ja, då är det bra, då går vi ner om en liten stund och får lite att äta. Men låt oss vara inför Gud och bara vara bedjande för det vi har hört, att det ska stanna i våra hjärtan, låt det sjunka ner i våra hjärtan. Låt det profetiska i dig, att Gud uppenbara saker och ting när du läser Guds ord som du kanske aldrig har sett innan. Att ta det på allvar. Låt det gå djupt i ditt hjärta. Och det får bli en tid av eftertänksamhet och att vi verkligen lever i den yttersta tiden. Så säg ett varmt tack till dig, KG, och vi får höra mer i Manfömer också. Och så finns böckerna där nere samtidigt som vi får lite grann i magen sen. Men låt oss prisa Gud, och så är du välkommen fram om du känner för det.